James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Har du något roligt att berätta?
Ja.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Du ser laddad ut, Charlie.
Ja, men det är ju kul. Vi har ju finfrämmat idag alltihopa. Ja, och ja. Jag har sett färdigt en ny tv-serie.
Vad har du sett?
Ja, du, det här är ju din gren.
Ja, det här är min gren.
Ja. Kan du gissa, vad kan jag ha sett för tv-serie, ja,
men om du har sett färdigt
mig?
Den. Jag har ju den här Undoing nu, eller heter den väl, med Hugh Grant och Nicole Kidman.
Ja, inte alls. Du måste tänka mer mig.
Den är så otroligt bra, men den är inte klar än.
Nej, den här är klar och har temat den handlar om har dragit en chockvåg genom världen. Boken har kommit upp på topplistorna efter att den är 30 år gammal och googlandet har ökat dramatiskt.
Ja, men du får berätta. Du har ju så mycket svårt.
Jag har sett en tv-serie om schack som heter Queen's Gambit.
Ja, den har jag hört talas om. Shit, den ska ju vara svinbra.
Så jävla bra.
Är den så bra?
Ja. Det är på riktigt spännande om schack, men det är också hennes liv och missbruk och grejer. Men absolut.
Jag har ju sett trailern, det är när hon kommer fram och vill få vara med och spela. Och ja. Hon liksom inte,
och
hon köper in sig lite för hög. Ja, exakt.
Ja, ja,
det, ja, men vad roligt, för den har jag tänkt, den är jag på gång. Så att,
Men den har ju gjort att schackklubbarna är nerösta och googlandet på att spela schack har ökat lavinartat. Och jag som är en gamer av rang, och, alltså board games, att spela strategispel och sådana saker, tycker jag att det är roligt att man kan.
Är du bra på schack, tycker du själv? Skulle du slå mig?
Ja, det är klart att jag skulle slå dig.
Men vadå klart att du skulle slå mig? Du har ingen aning om hur bra jag är på schack?
Nej, men jag är väldigt, väldigt, väldigt bra på spel. Men jag är inte speciellt bra på schack. Det finns många andra spel som jag är bättre på. Men det är lite liksom min grej. Du är bra på hårdrocksband, tveklöst. Jag kommer inte ha en chans oavsett vilket årtionde.
Men det finns ett brädspel som du inte... Eller ett slags, i alla fall, familjespel som du aldrig skulle slå mig i. Jag är obesegrad.
Är du obesegrad? Okej, är det Monopol?
Ja.
Ja. Men det är ju, var ju ett socialt experiment för att visa hur lätt man kan få människor att bli osams. Det är ju inte ens ett spel.
Jo,
det,
jo. Ja. Nej, jag höll på att få stryk en gång när jag var liten.
Och då slog
då mötte brödet. Jag syrran. Och då råkade jag ruska till hela spelet. Precis. Det var jävligt dumt. Det var en sån grej jag inte säkert stolt över. Mm. Okej, men kul. Schack, vad roligt.
Ja.
Men du, inte på tal om schack, men på tal om finfrämmande.
Ja.
Så är det ju så att det ska bli... fantastiskt roligt. Jag har ju pratat om Jens, det är ingen hemlighet vem det är nu. Jag har ju pratat med dig om Jens länge, för jag tycker att för vi har ofta gett kritik. Vi har genom åren gett mycket kritik, både när vi gjorde Lyxfällan och även, tror jag, ju Plus, och även framförallt i podden, att ekonominyheterna, att de är så nördiga, de här ekonomireporterna, så de pratar över folks huvud. Det är kanske jag upplever att det är 5% som förstår vad de säger.
Vi kan väl vänta med det pratet till Jens får chans att ramla
repliker. Ja, han ska
det, men
få chans.
Absolut,
ja. Men Jens
är lite en idol till dig.
Ja.
Jag har inget ont att säga om honom, så jag säger inte till dig så, men du har varit så här, fan, vi måste få med oss Jens, för det händer grejerna.
Det är någonting som pågår, och det är inget, det måste jag säga, jag har ju fru och sådär, så det är inte så.
Det är ingen romans.
Det är inte den typen av fan jag är.
Kvällen är
vi får se vad vi händer. Men vi säger välkommen Jens B. Nordström.
Tack så mycket, vilken introduktion.
Ja, men det är sant ju. Och jag mejlade ju dig här för någon vecka sedan. Du gjorde liksom slag i saken. Jag satt på landet och sen dök upp i rutan. Och så kände jag, men nu är det dags. Och sen mejlade jag ju till fel adress först. Jag försökte leta rätt på den, men sen hittade jag. Och sen fick jag svar, och sen ville du komma. Så det är en stor ära för oss att ha det här.
Ja, men det är väldigt kul. Och jag får nog faktiskt säga att det här är lite grann så här ömsesidig beundran från varsitt håll också. För att när Lyxfällan kom, då minns jag att jag såg det och tyckte också här, fan vilket bra program. Och så minns jag att vi hade så här möte på TV4 också, där vi så här satt med alla chefer och pratade om året som hade gått. Och så här, som man ofta är på de här mötena, vad bra vi är. Och, var liksom så här. Och sen har det gått ett tag, så minns jag att det var så här. Så tänkte jag, men vi måste ju göra det så här lite jobbigt för oss själva. Så, men okej, vad var det som, vad önskar att vi hade gjort som inte var med då? Och då var det så här, Åsa Sjöberg omedelbart, Lyxfällan, Charlie och Mattias. Och jag minns att alla var så här, det skulle vi ha haft. Så det var väldigt tråkigt.
Och det roliga, men det roliga var att de fick frågan.
Ja, jag vet, hon berättade det också. Och det, var en miss. Så att det, men det är så här, jag minns att redan när det kom så var det så här, det här är ruskigt bra. Så det var en ömsesidig beundran från varsitt håll.
Ja, det var fint. Tack. Vad roligt att höra. Men du hörde ju min introduktion där. Du är ju en hur länge har du varit på TV4-nyheterna? Rapporterat ekonomi länge?
Ja, till och från sedan 2003. Men jag var en otrogen gäst det första decenniet, får man väl säga. Ja.
Men är du, hur funkar ekonomijournalist? Är man ekonomiperson först och sen blir man journalist? Eller är man journalist i allmänhet först och sen blir ekonomi? Eller
liksom, jag tror finns man kan gå båda vägarna. Men jag var ju så att jag valsade in på Östersundsposten när jag gick i gymnasiet och sa, hej, här har ni mig. Mm. Och nu så fick man så här, jobba på sporten och nöjet och täcka sig division 4 matcher och göra lite, ja, men det som ingen annan ville göra egentligen. Mm. Och det var ju en jättebra skola. Och så rasslade vidare lite igen. Och sen när jag hade jobbat som journalist ett antal år, så tänkte jag att lite utbildning dör jag väl kanske inte utav. Mm. Och då vände jag tillbaka till universitetet och läste en filkand i statskunskap och lite nationalekonomi och statistik och de här klassiska ekonomämnena. Och där någonstans så liksom började jag också tänka att men där ekonomijournalistik är kanske inte spännande att få fördjupa sig också.
Men det dök upp efterhand. Det var inte som att du tänkte så här, nu tar jag den här utbildningen så att jag kan bli ekonomijournalist. Utan det bara blev så. Liksom.
Nej, men det bara blev så. Och så sen så lite grann så här som det är ibland. Jag hade ett vikariat på Svenska Dagbladet som nyhetsreporter. Och så var det en chef som sa här, vi tror att du skulle kunna vara en bra ekonomijournalist. Och så var jag så här, tror ni det? Vad får du tro det? Men så, och så minns jag att jag kände så här, som det ibland är, att ofta när man är vikarie, så här, lite släppt på djupt vatten och inte helt säker på vad jag höll på med. Jag minns att jag gjorde någon intervju med vdn för dåvarande Stockholmsbörsen och kom ut därifrån och var så här, jag är inte säker på vad det här handlar om. Så sen fick jag gå tillbaka in och säga, kan vi göra det här en gång till? Men nu liksom för dummies. Och så, men det var ganska spännande, och det är ju kul att lära sig nya saker. Så det var nog det som liksom gjorde att jag sögs in i det där.
Men jag har en bild att journalistiken, alltså jag hittar på att det finns ett skrå som är motorjournalister, så finns det sportjournalister, och så finns det ekonomijournalister, och så finns det skvallerjournalister, att det liksom är olika djurar, alltså helt olika typer. Att det skulle vara ganska märkligt om en ekonomijournalist plötsligt en vecka hoppar över och nej, men nu är jag skvallerjournalist eller vad det nu är. Men du säger att det är ganska vanligt att man liksom...
Nej, jag tror det blir mer ovanligt. Mm. Att det här var nog lättare att göra på 90-talet när jag började ta mina första steg på tidningar. Men sen så har väl kanske branschen professionaliserats. Och sen så tror jag väl också att när man är ung och grön som jag var, så är det så här, då finns det mer en glad clueless 20-åring har man mer tålamod med än en sur 43-åring som jag är nu. Så att det kanske bidrog också till att det var lättare att göra liksom de här klivet över till ekonomijournalistiken.
Mm. Mm. Nu då till kritiken. Nej, men, Mattias, eller våran spaning.
Du sa more or less sen 2003, men du har ju ändå löpande varit i ekonomirutan, kan man väl säga då. Och nu är du fast på TV4, så att säga.
Alltså som en fast anställd, ja, inte som att han som inte får.
Ja. Nej, jag menar inte att du inte kan gå därifrån. Nej, nej, men eller hur? Och hur ofta sänder man då? Alltså, har du Ni är ju fler, eller hur går det där till?
Nej, men så är det ju. Vi är ju en... Ekonominyheterna sänds ju klockan 19 och klockan 22 i våra huvudnyhetssändningar. Och sen så har vi ju livesändningarna under dagen där det liksom egentligen dyker upp någonting. Nu innan jag kom hit på morgonen så var det ett räntebesked och då var jag med lite grann hemifrån. Så där får man ju vara beredd lite grann och bara släppa det man har för händerna och springa in. Mm. Liven brukar vi prata om lite grann, så där, det här monstret som inte går att mätta. Det liksom finns alltid någonting lite som händer när de vill suga in folk.
Just det.
Men, och det... Och det är det man jobbar med. Och så sen så, någon gång så försöker man vara ledig också. Men det är ju lite grann så att nyhetsstyrt också. Att vissa perioder vet man att det kommer med, vissa perioder så är det lite mer stilt. Och då får man försöka hitta på någonting kreativt.
Mm. Det har ju verkligen varit fart nu med tanke på valet i USA. Alltså måste, då har ni väl haft era... haft mycket att göra, kan jag tänka mig.
Jo, men så är det ju, att det, och det har varit jättespännande att följa, och jag jobbade ju som stringer 2 år i USA också, så att det är sådär, och då prickade jag in Lehman-kraschen precis där också, så det var,
ja, då hade du viktigt.
Jag minns att jag åkte över till USA med tanken att ja, jag undrar om någon kommer behöva en ekonomireporter här, och så var det där 2 veckor så kraschade Lehman Brothers, och jag har aldrig jobbat så mycket i hela mitt liv. Men, så att, och jag var väl den enda som tyckte att det här var bra timing egentligen i hela världen, men men även USA-valet nu har ju varit jättespännande, och det är kul att följa det också, för det får så stor betydelse för oss.
Mm. Vi måste in där, men vi bara ta min fråga då.
Ja, vi börjar med den.
Vi börjar med den frågan.
Då ska vi vara lite noga med frågan. Frågan är ju ungefär så här, att när vi har ju stått och representerat, vi i alla fall får det ansiktet att vara folkligheten i svensk ekonomisk folkbildning liksom. Och får ofta den typen av frågan som är så här: varför är det så svårt att förstå vad de säger i tv? Varför är människor så ointresserade av ekonomi? Varför är det så mycket rädsla för att göra fel? Banken kan ta höga avgifter för tramsiga fonder därför att folk är mer rädda för att de ska göra fel, för att de sitter och ser de här slipsarna och blanka liksom salskolven och tror att det här är jättesvårt. Och då har ju vi varit där som att ja, men det är lite så att ekonomijournalistiken har ju, tycker vi då, ställt sig ett hörn där de gör det onödigt krångligt för vanligt folk att fatta beslut, att det, ja, blir liksom märkvärdigt.
Det känns också som att man är ju yrkesstolt av att man är duktig och kan grejer, men sen börjar man prata om saker och bidrag och räntor och avdrag och vad det nu kan vara som folk inte begriper. Alltså vanligt folk, de som är ekonomiintresserade förstår och tycker det är jättebra, men de kan ju läsa Dagens Industri eller någonting annat. Men ibland krånglar man till det, och det är ju en av de grejerna som jag har tyckt att du har haft ett sätt att förklara som man fattar. Liksom. Att jaha, okej, sådär. För ibland så är det till och med så som för mig och Charlie som ändå jobbar med ekonomi, att vi knappt förstår vad det är de står och säger i nyhetssändningarna ibland. Att man
och framförallt förstår inte vad det kommer att ha för påverkan på mitt liv.
Nej, inte någonting. Men
det
känner
är
igen,
sämsta frågan du? Jag gjort. Den var längsta.
Nej, men jag förstår precis, jag håller med er att det finns ju en del som är onödigt krångligt och som bara liksom avskräcker folk. Sen får man komma ihåg att det finns ju olika tidningar och olika program som har en olik publik också. TV4 är ju och ska vara brett, och då får man ju också se till att göra det lättillgängligt. Mm. Och sen finns det ju produkter som är väldigt nischade och som är till en oerhört kunnig publik, och de blir ju irriterade om man liksom börjar en inflygning som är allt för enkel och basal då. Men jag kan nog ändå hålla med att rent generellt tycker jag att det kunde vara en uppsnäppning inom ekonomijournalistskrået i den här tillgänglighetsfrågan. Sen så tror jag också, det här är en risk för att jag tror alla yrkesgrupper har lite grann. Jag tror alla yrkesgrupper har det här kodspråket för att visa att jag är med i gänget. Och journalister liksom pratar om att palinare och man läser klapp och man har skriver brödtext och liksom sådär. Lite grann för att visa att jag är med, jag fattar vad det handlar om, och det gör inte ni. Liksom,
såhär. Nej,
det
är såhär.
Och det där tror jag, det har säkert ingenjörer och brandsoldater och piloter
och hantverkare
också,
liksom, eller vad det än är, så har de
ju
sina.
Jo, men de är ju inte folkbildare heller. Det är ett lite större ansvar på sådana som Jens och dig och mig, nu sätter jag oss i samma skrå här. Men förstår jag, att vara tillgänglig, för det är ju liksom poängen med att ha dig i tv på kvällarna är ju därför att vanlig Svensson ska förstå och fatta kloka ekonomiska beslut. Det är väl därför du är där, tänker jag. Att en brandsoldat pratar tumslang liksom på är väl okej. Okay. Men jag menar, för dig är det ju en utmaning, eller för vårat skrå är det ju en utmaning, får man säga. Eller?
Jo, men jag tycker, och det är en väldigt viktig fråga, för det märker man också när man får tittarfrågor och sånt där, att det är ju ofta de här vardagsbekymren som folk är bekymrade över. Exakt liksom vad räntan ligger på lankesiska statsobligationer, det är gemene man inte så intresserad av. Men däremot hur man ska komma åt den där slipprige bankmannen som vägrar ge någon rabatt på bostadslånet, det är en avsevärt med viktigare fråga. Mm. Och det är så här, så att jag tror också man får som journalist försöka vara lite ödmjuk också och lyssna på sin publik och säga okej, men är det här ni vill veta saker om, då ska vi försöka leverera det.
Hur är det med, jag måste fråga själv då, hur är du med just det här med lever man som man lär? Är du en fena på ekonomi? Alltså, har du en schysst ekonomi själv?
Man kan säga så här, det här är väl typiskt fall av skomakarens barn. gör som jag säger, inte som jag gör.
Ja,
nej, men alltså, det är så här, jag försöker ju använda det jag gör i mitt vardagliga liv, och så försöker jag använda det som en piska över mig själv när jag liksom måste prata med banken också, så här att det... Fan, kommer ut att jag inte orkade förhandla boräntorna. Jag kommer aldrig att överleva allt det. Spott och spe jag får utstå. Nu får jag skärpa till mig och så liksom tar jag mig i kragen.
Ja.
Så att jag försöker ju använda det. Och det gör ju också att... Ja, men det tror jag har varit bra i mitt liv. För att vi förväntas ju ta en massa beslut. Och det tror jag kanske är en sak som jag ibland märker också tittarna... omfamna lite grann också, att jag försöker inte låtsas att alla ekonomiska göromål är fantastiskt roliga. Det finns ju ekonomireportrar som tycker liksom det bästa som finns är att få fördjupa sig i fondsparanden eller elavtal eller försäkringslösningar. Och jag tycker att det är ett nödvändigt ont. Jag har 1 miljard andra saker jag hellre vill göra, men jag inser att ja, men det här är saker som vi måste göra, för annars kommer de att lura mig och skinna mig, och jag kan använda de här pengarna till roligare saker, så vi får ta oss i kragen. Men jag försöker inte lura folk och säga att det är jättekul att hålla på och traggla med banken om en tiondels procent hit eller dit.
Men tror du att det är en del av din styrka att du ändå inte är... Du är inte så troende i den kyrkan där du ändå predikar. Alltså att du kan ändå connecta lite med hur vanliga människor tänker kring ekonomi.
Ja, men det kan nog ligga någonting i det. Att jag är nog ganska vanlig.
Jag brukar tänka till exempel att filmkrönikan är ett omöjligt program. Nu finns det väl inte det kvar. Men därför att sitter man hela dagen och bara kollar på film. Då till slut så är man ju så trött på amerikanska romantiska komedier. Och så tycker man bara att saker Kieslowski gör. Liksom så här, det ska vara saker på tjeckiska, svartvitt. Och så säger man, det här är 5 stjärnor och 5 smultron. Det där andra är skräp. Och så har man glömt bort att den jag ska berätta det här för är ju människor som inte vill se den där grejen. De vill ju se det vanliga. De vill undra hur det ska gå på Allsång på Skansen. Liksom. Och att det blir samma sak med ekonomijournalistiken. Att man blir liksom... man är inte så sugen på de här liksom, standardlösningarna eller hjälpa det. För att man är mer finsmakare, kan man säga.
Nej, men så kan det ju vara. Och det är ju lite grann så också att när man har gjort det 50-11 inslaget liksom räntebanan eller någonting sånt där, så kan man ju ibland vara så här... Ska vi inte förnya oss här nu? Och så här. Men där får man också påminna sig om, och där är det ganska skönt att ingå i en redaktion också, att där finns det andra människor att bolla med. Och det får ju jag erkänna, att jag kan ju ibland sväva iväg och säga, hörru, jag har hittat en jättespännande stickspår här som bara jag tycker är intressant.
Ja.
Och då är det ju ganska viktigt att det finns redaktör som kan säga, ja, men du Jens, det där är bara du som är intresserad av det där stickspåret. Och det är, ja, men det är ganska bra reality check, att det är sådär... Jag tror att det där är styrkan med en redaktion, att man kan liksom stöta och blöta lite grann. För att ja, men ibland kommer jag med bra idéer, ibland gör jag det absolut inte, och då är det bra att det finns någon som man kan prata med om det.
Men förutom att man ser det i rutan, så har du skrivit böcker också.
Ja, det stämmer.
Ja, berätta.
Nej, men jag har skrivit 4 stycken böcker. 2 stycken handlade om Saab Automobil. Och det var en nyhetsbevakning där jag kände att det hände jättemycket här, det är jättespännande. Men som det ofta är i nyhetsbevakning, det rasslar vidare. Och så det där som var konstigt, där, ja, vi får släppa det, vi måste liksom vidare till dagens göromål. Och då tyckte jag det var lite kul att gå tillbaka. Och sen var jag ju så här, lite för het på gröten, att den första boken, Cirkus Muller, där pratade jag med ett antal förlag och alla sa så här, du måste vänta tills storyn är slut. Du kan liksom inte köra ut den här som liksom, när den bara slutar mitt i ingenting.
Nej.
Och det lyssnade jag såklart inte alls på, utan körde ut den i alla fall. Och det gjorde att det var en väldigt väl recenserad bok, men den slutade ju liksom så här, hur ska det gå för Saab? Ja, vem vet. Och då var jag tvungen att plocka upp tråden och göra om det och göra rätt på något sätt. Och då kom Saabs sista strid senare. Och min kollega på nyheterna, Bengt Magnusson, gav väl recensionen att... Ja, Jens, först skrev du boken "Det här kommer att gå åt helvete" av Jens P. Nordström. Och nu kommer boken "Vad var det jag sa" av Jens P. Nordström. Och det ligger väl kanske någonting i det.
Nej, vad roligt. Och jag måste ju säga att när det kommer till Saab så är det ju ett av de roligaste klippen jag någonsin... Alltså som ligger där Steffo och Jenny va, intervjuar dig. Och hur du håller dig där när de pratar om Pang och Müller. Eller Pang och Müller. Det är ju så jävla roligt. Vi ska se om vi kan lägga upp det på våra sociala medier, det här klippet. Det finns ju i alla fall på YouTube. Det är vansinnigt roligt. Och att du håller det där.
Du sköter det ju bra i sammanhanget.
Ja, nej, men så här, lite grann så att jag hade hjälp också från kontrollrummet. För att det här handlar ju om att Jenny och Steffo totalt tappar och börjar tokskratta. Och då drar ju kontrollrummet ner deras mikrofoner. Så att jag tror ju först att vi har tappat satelliten. Så jag står liksom så här och tänker så här, är de kvar överhuvudtaget? Och därför så ser jag liksom mer förvirrad ut. Och sen så när det liksom inte går längre så tvingas de ju dra upp mikrofonen. morgon och så inser jag att det har gått helt överstyr hemma i studion.
Ja, för du står ju utanför fabriken va, i Trollhättan någonstans där och verkligen är på plats. Liksom. Ja, det är en otroligt roligt klipp. Mm. Men det är häftigt, för där var du då så involverad sen då, så att det blev, det här ville du granska vidare. Liksom. Och det är häftigt.
Ja, nej, men det var så här, och lite grann så kände man så här, men man ville, jag ville knyta ihop säcken också. Mm. Och det, ja, men det var värt att göra, för att lite grann också när man började, när folk är mitt uppe i det, så var det svårt för folk att prata om det. Mm. Och det får man ha respekt för, att det var väldigt många jobb som gick förlorade, det var trauma för en hel bygd. Och där kom jag och ville börja peta det här på direkten, och folk var inte särskilt intresserade av det. Mm. Och då var det ganska nyttigt också att låta det ligga och vila ett år och sen komma tillbaka. Och då hade liksom folk fått en möjlighet att hämta sig, få lite distans till det. Och då blev det lättare att arbeta kring det. Och det gjorde väl att den andra boken var mer helgjuten och på alla sätt och vis egentligen. Mm. Och det var skönt att kunna komma i mål med det på sätt och vis också.
Ja, skitbra också bok, ska jag säga. Mm. Riktigt, riktigt bra. Men och sen var det väl också så här att just Saab, det har väl suttit i folksjälen. Volvo och Saab, vi har ju varit otroligt stolta som svenskar över de här varumärkena. Man trodde inte det var sant att Saab kan väl inte försvinna liksom. Det var ju landsorg mycket.
Nej, men alltså det var ju oerhört känsligt. Och man märkte ju också att det är så här, ja, men vi pratade lite grann om det nu när SAS har problem. Att det finns ju en del sådana varumärken i Sverige som har en oerhört goodwill. För de är på något sätt inpräntade i folksjälen. Alla har en relation till det. Alla har barndomsminnen. Alla vet hur en SAS-stewards uniform ser ut. Och de här små plastkopparna man får när man kommer ombord. Och alla vet hur det luktar i baksätet på en Saab 900. Och det där ska man nog inte underskatta hur viktigt sådana saker är.
Det är verkligen.
Det är mjuka världen som är svårt att sätta en pris på.
Ja, jag förstår det. Ja, verkligen. Men sen har du ju släppt två böcker till.
Ja, precis. Sen skrev jag en bok som heter Tronstriden, som handlade om det som skedde i SCA, som handlade i princip om när finansmannen Fredrik Lundberg grep makten och trängde ut och demonterade det här handelsbanksystemet som han för närvarande håller på att mekar ner inför våra ögon här just nu. Och så handlade det lite grann om mediedrevet som uppstod kring det här också. Och den gjorde mig grundligt impopulär bland andra journalister, eftersom jag var ofin nog att påpeka att andra journalister inte hade skött sig. Men den blev väldigt väl recenserad och väldigt väl mottagen.
Ja, häftigt.
Och sen så har jag precis nu kommit ut med en bok som heter Det stora pensionsrånet, som handlar om Falcon Funds, den här stora pensionshärvan, när ett gäng killar tömde pensionskontorna för 21 500 svenskar och snodde en miljard. Det är det största rånet vi har haft i Sverige. Mm. Det borde inte gått att genomföra, och ändå skedde det.
Ändå skedde det, ja. Mm. Precis. Mm. Intressant. Och den finns ute nu, eller hur?
Den har kommit ut nu för ett par månader sedan och finns i hallen. Så den är en utmärkt julklapp till dem som gillar white collar crime och snaskiga historier.
Ja, mycket bra. Ja,
hur ekonominsatt behöver man vara? Vem kan jag köpa boken till? Kan jag köpa den bara till Mattias, eller kan jag ge den till min svärfar som inte har något uppenbart ekonomiintresse?
Nej, men jag tror att den här är nog, återigen så är ju min ambition att vara lite bred. Att jag tycker att det här ska vara någonting som många bör engagera sig i. Och sen så är det ju så här, det tror jag skriver redan i förordet till boken, att den här boken är förmodligen ett kommersiellt självmord. För att är det någonting svenska folket har visat, så är det att vi är grundligt ointresserade av pensioner. Mm. Och det kommer ni ju märka i podden, att det är någonstans här folk börjar leta efter pausknappen här. Att vi kommer ut ur den här podden, han ska prata pensioner. Men lite grann så är det så att det är ju där som Falcon Funds härvan föds också. För att vi svenskar är ointresserade av våra pensioner, samtidigt förväntas vi fatta val. Det är ett oerhört utbud av fonder, det blir nästan övermäktigt, det har funnits mer än 800 fonder. Och helt plötsligt så ringer en telefonförsäljare, en trevlig kille som pratar dialekt, och säger att hör du, jag ska fixa det här till dig. Det kommer att bli bra och du kommer inte behöva oroa dig, och så kan du strunta i det här och göra något roligare. Och det är klart att många svenskar nappade på det. Och sen så är det ett gäng killar som sitter i andra änden och bara liksom dyrkar upp bakdörren och börjar plocka ut pengar på löpande band. Och så köper de sportbilar och fina lägenheter och Rolex-klockor och Armani-kostymer och liknande för pengar istället.
Är inte ekonomijournalistiken liksom... Finns det inte ett inbyggt problem i ekonomijournalistik som är att det handlar ju om att komma med nyheter? Alltså, vad är det som händer just nu? Vad händer just nu? Vad händer just nu? Medan ekonomi för de flesta handlar ju om att inte engagera sig så mycket i vad som händer just nu, utan fatta kloka beslut och sen vila på dem i 20-25 år. Alltså, det finns liksom ett inbyggt problem i att man kan göra sådär, därför att ni måste ju, det måste ju komma nya nyheter varje dag. Det här går upp, det här går ner, det här ska man satsa på, det ska man inte satsa på, det här tror vi kan bli bra, det här kan bli dåligt. Men egentligen skulle varje sändning sluta med en disclaimer som är: men för 99% av er som lyssnar så borde ni ha en indexfond med låg avgift och fortsätta sova gott. Det viktigaste är att ni sätter igång nu och inte väntar 5 år innan ni börjar. Tidsperspektivet är den viktigaste faktorn. Men så att det finns ett problem med att vi hela tiden vill ha nytt, veta nytt, vad pågår just nu, vad är det mest dramatiska nu, som är ju liksom en stor del av vad vardagsjournalistiken handlar om idag. Och ekonomi, som för de flesta är, engagerar inte så mycket, för du kommer ändå inte kunna sätta in tillräckligt mycket för att det ska påverka dina resultat. Det är viktigare att du gör än att du gör rätt.
Ja, lite både och tycker jag. Jag tycker också att det finns ju en första tröskel i att på rätt många grejer här i vår ekonomiska värld så måste du fatta ett beslut åtminstone. Mm. Och om du inte fattar det beslutet, då kan det också gå snett. Så att man behöver liksom hjälpen att säga att ja, men du måste välja ett elavtal. Det spelar nästan ingen roll vad du väljer. Så länge du har valt någonting så kommer det att bli bra. Bättre än att du ligger kvar med det tillsvidareavtalet i alla fall. Och det gäller ganska mycket. Och samma sak med personer, att du behöver inte hålla på att välja varje vecka, men du behöver göra ett var i alla fall. Eller kanske bara bestämma dig för att Soffliggarfonden är god nog åt mig och där ska jag vara kvar. Men så länge du inte har fattat det här beslutet, då är det här lite grann dåligt samvete. Jag intervjuade ju många av de här som blev drabbade i Falcon Funds-härvan. Och de sa just det, att jag hade inte fattat ett beslut om vart jag ville placera min premiepension. Det var ett lite dåligt samvete och därför så var man då lite mottaglig för att, att de här skojarna då dyker upp och börjar dra igen. För att man vet att man borde ha gjort någonting. Så jag tror att ekonomijournalistiken ska hjälpa till att liksom ta det första steget, komma över tröskeln, fatta det här beslutet. Och sen så tror jag att det vi kanske kan bli bättre på är att undersöka att, och sen behöver du kanske inte göra om det här beslutet särskilt många gånger, utan titta till det då och se att det blir bra. Men att den här första tröskeln tror jag är nog så viktig också. Så den ska man inte glömma bort i sammanhanget.
Sen får man ställa sig frågan, kan man göra det så enkelt att säga att det är ekonomijournalistikens jobb att få svenska folket att ha bättre ekonomi? För sportjournalistikens jobb är ju inte att få svenska folket att sporta. Den beskriver ju vad som händer i den här serien och vilka spelare som köpta. Men det primära syftet är ju inte att få folk att spela fotboll, utan att berätta om dramatiken. Och det kan väl ekonomijournalistik prata om också, utan att ta ansvaret för...
Ekonomijournalistiken är ju en bred marknad också, det finns ju ganska mycket man gör. Men just när man tittar på privatekonomi, då tror jag ändå det finns ett slags behov av att hjälpa folk att inte göra dåliga grejer och kanske hitta någonting som är rätt okej ändå. Jag tror inte att man ska ha någon ambition att alla de här som säger, nu ska jag hjälpa dig att bli rik liksom på 25 sekunder, det ska man nog passa sig för. Men däremot ska man se till att lyssna på mig 5 sekunder, så kanske du kan få lite tips på hur det blir helt okej i alla fall.
Men vi måste ju också in på USA-valet såklart här då. Vad kommer hända nu? Nu står det ju klart att Biden mot, även om Trump väl aldrig kommer erkänna att han har blivit
slagen. Men det verkar ju ändå som att han har gett upp. När vi spelar in detta så låter det som att det är klart i alla fall.
Ja, men det låter, det är det ju.
Men det blir kanske ett inbördeskrig i överlämnandet, men det verkar ändå vara så.
Han kommer väl aldrig twittra att han ser sig besegrad, tänker jag. Men
vad innebär det för ekonomin?
Ja, vad händer?
Alltså till att börja med så tror jag att ur ett rent nyhetsperspektiv så tror jag liksom ett visst mått av brus har ju alltid omgett Donald Trump, eftersom att han skapar så mycket nyheter. Och ett visst lugn på nyhetsfronten tror jag kommer att infinna sig, att alla som ägnar sig åt ekonomi kommer inte behöva liksom kliva på morgonen och säga, okej, vad har han twittrat för någonting här nu under natten som kan ha påverkan på oss? Och jag såg någon som beskrev det som att det kommer kanske att vara lite grann så när en kille har stått med en sån här stor pneumatisk borr utanför ditt fönster i flera timmar och helt plötsligt stänger han av och går på lunch och blir såhär, vad tyst det blev. Och den känslan tror jag vi faktiskt kommer att ha, att det kommer inte att vara samma dramatik i USA, och det är ett visst mått av lugn kommer att infinna sig. Sen blir det ju spännande att se vad Joe Biden hittar på. Och det han har gått till val på är ju att han ska en grön omställning utav USA, stora infrastrukturprojekt, ganska avancerade planer. Men problemet är väl då om man får senaten med sig, och det kommer väl inte att beslutas egentligen. Det är 2 senatsplatser nu som ska avgöras här i januari, och de blir ju ganska avgörande. För min gissning är att att demokraterna kommer inte plocka båda de platserna, och då får du den här, en senat som kan vara som en motvikt till Joe Biden och svårare att genomföra den här lite mer långtgående agendan.
Och om vi tittar på ekonomi, så var ju en av de sakerna man pratade om innan. Det viktigaste för världsekonomin är ju att vi får ett tydlig vinnare som gärna vinner både presidentplatsen och senaten, det kommer säkra trovärdighet. Men nu hamnar vi ändå på ett ställe där det blir oklarheter, och det gillar man ju inte när det kommer till ekonomi.
Eller både och. Alltså det är så här, samtidigt så har ju aktiemarknaden reagerat ganska positivt på det med resonemanget att ja, men då kan det inte bli allt för avancerade ändringar och vi behöver kanske inte oroa oss för att det blir allt för stora omställningar. Aktiemarknaden kan ju vara fruktansvärt cynisk ibland. Bland annat så har ju Joe Biden gått till val på att lagstiftning som ska göra det billigare att köpa mediciner i USA, där medicininköp kan vara oerhört dyra. Och det säger aktiemarknaden nu att det där kommer man förmodligen inte få igenom i en republikanskt kontrollerad senat. Och det kommer förmodligen att vara ganska lukrativt för alla läkemedelsbolag. Så att de handlar vi upp här just nu. Mm. Och det, jag drog det här efter fem med Tilde de Paula. Och jag minns att hon tittade på mig och sa att det här låter fruktansvärt cyniskt. Och jag sa, ja, alltså börsen tittar ju på intjänade kronor. Och de räknar med att det här kommer att tjäna mer kronor åt läkemedelsbolagen. Men det kanske inte är så bra för de fattiga i USA som gärna skulle ha en mer lättillgänglig vård och lättillgängligare läkemedel.
Mm. Det är väl många också som har varit rädda för att det ska bli skattehöjningar nu i och med Biden då, och att det också kan påverka en hel del. Men hur pass viktig är alltså för oss som inte riktigt förstår USAs system? Jag förstår det inte fullt ut. Jag läste på lite grann nu under valet här med alla elektorer och sånt där. Men senaten, det är där det bestäms. Vad är senaten?
Nej, men alltså, USA har ju den här uppdelningen att det är ett... Man pratar om checks and balances, att liksom man ska ha lite motvikter i systemet som ska kunna kontrolleras. Att presidenten ska inte vara enväldig, utan han måste få sina förslag genom både kongressen och senaten, eller representanthuset och senaten. Mm. Och det gör ju att då behöver man få deras support i ett antal frågor, annars fastnar de där igenom. Och sen finns det vissa saker som presidenten kan trycka igenom i alla fall. Men större lagstiftning som till exempel skattelagstiftning, läkemedel, sjukvård, liknande sådana saker, där behövs det oftast ett stöd från båda sidorna för att man ska kunna få igenom det, eller att man kontrollerar både representanthuset och senaten. Så att det är i princip en motvikt till presidenten.
Och då menar du att för ekonomin så kan det vara en bra våg, hur konstigt den kan låta då, att Biden inte får fullt stöd, att det ändå finns att republikanerna fortfarande har så stort inflytande i senaten.
Det, man räknar med att det liksom kommer att dämpa reformlustan, och lite grann tror jag att aktiemarknaden resonerar utifrån någon slags vi vet vad vi har, vi vet inte vad vi får resonemang. Och börsen kan ju vara tämligen konservativ ibland när det gäller just den sortens saker, att börsen gillar inte reformplaner där man inte riktigt kan sätta kronor och ören på exakt vad det här kommer att ge till företag och ekonomin i stort.
Just det.
Och därför så har man hittills tyckt att det har varit ganska bra att det inte är en demokratiskt kontrollerad senat. Nu kan ju det här ändras i januari igen.
Ja, precis. Men som sagt, vi är inte där än, vi är bara inne i december. Men precis, vi får se då.
Jag tycker det är en intressant insikt. Ju mer jag lär mig om ekonomi, desto tydligare blir det att det som vi är väldigt engagerade i Sverige, det vill säga de svenska ekonomiska besluten, liksom, har ganska liten påverkan på den svenska konjunkturen och de svenska plånböckerna. Utan det är ju liksom 2-3 grader. Det som gör skillnad på om det blir plus eller minusgrader, det är ju vad som händer i resten av världen. Och det där tycker jag, det där är liksom, det är lite som att vakna upp på morgonen och förstå hur liten skit man är i universum. Att man har ingen lust att ta in det riktigt. Vi är ju fortfarande väldigt förtjusta i, vad ska Stefan Löfven göra åt det här då? Och så säger man, men det är ju inte många procent han kan påverka oavsett vad han säger. Det är ju, vi är ju bara en funktion av, tittar man på svenska kurvorna så är de ju en exakt kopia på vad som händer i världen. Liksom.
Vi är ju väldigt mycket en spegelbild där, och sen ska man ju säga att vi har ju alltid där också då haft ett väldigt stort amerikanskt intresse, och det påverkar oss väldigt mycket. Man pratar ju gärna om USA som världens draglok. Samtidigt är vi ju ganska dåliga på våra nordiska grannländer och Tyskland, som ju kanske är superviktiga för vår ekonomi och kanske på många sätt nästan väger tyngre än vad USA gör. Så att där är också så här att man får en slagsida ibland i rapporteringen, att vi är extremt intresserade av vad som sker i USA, medan däremot Tyskland, som kanske egentligen påverkar lika mycket på många sätt, blir ganska underrapporterat ibland.
Varför är det så då?
Nej, men jag tror att lite grann så är det så också att vi är amerikanskt tillvända. Vi ser amerikanska serier, vi marineras i amerikansk populärkultur. Det är klart att det sätter ett avtryck på oss. Men, och det är liksom någonting som känns bekant också. Att ja, men jag ska inte tala för er, men om någon skulle säga, vart vill du helst resa? New York eller Düsseldorf? Så liksom, då säger man, kanske New York. Ja. Ja. Även, jag ska inte tala för er här nu.
Även människor i Düsseldorf skulle säga.
Nej, men visst är det så. Vi är väl, Sverige är väl världens mest efterapande USA-land med trender och allt möjligt. Alltså, så här, det som händer i USA kommer att komma hit, vare sig det är mode och trender och Halloween-firande och Black Friday. Ja,
det känns ju läskigt med tanke på att USA känns som stormakten på väg ut för. Alltså i sammanhanget av liksom 100 år. Alltså tittar vi på, min upplevelse är att USA har peakat och det kommer vara mer Indien och Kina och annat, och det är ju få människor som säger så här, va? Det tror jag inte. De är nog, romarriket håller på att monteras ner snarare än monteras upp, och då är det lite dumt att det är de vi kopierar.
Men på tal om det då, ja, så måste jag fråga, hur kommer Biden, tror du, vara? Vi vet ju Trump, han har ju kört hårt med nordkoreanen där och kallar han för rocket man och han har grejat, men någonstans kanske ändå få till det. Men sen har det ju varit där otroliga handelskriget med Kina. Mm. Hur tror du att det kommer påverkas av Biden kontra Trump?
Alltså, förhoppningarna är ju att Biden ska kunna mäkla fred på ett sätt som Trump inte gjorde. Men samtidigt så är det lite grann så att det är ju ändå ganska många som erkänner att Trump gjorde ju rätt med Kina. Att där har det funnits ett behov av att ta tag i de här frågorna om intellektuella intrång och patenträtt som Kina har klampat över ganska regelbundet, och det här internationella handelsregelverket som Kina har struntat i gång på gång. Att där har det funnits ett behov av att ta tag i de frågorna, och alla presidenter innan Trump har tyckt att det här känns lite jobbigt, vi skjuter på den ett tag. Så att där har ju Trump ändå inlett en process, och det ligger nog ändå lite grann i korten att Biden måste se igenom det här. Att han kan inte bara liksom säga att nu går vi tillbaka till hur det var tidigare. För att det går liksom, man brukar prata om att det går inte att oringa i den här klockan som liksom Trump har klippt till här nu. Den klockan är ringd redan. Och då måste man försöka hitta en väg framåt. Och det är väl kanske en av de stora utmaningarna, tror jag, i världshandeln just nu. Att Kina är ju så stor och viktig spelare och blir allt mer auktoritärt och allt mer problematiskt för omvärlden. Och hur ska man då hantera dem? Och i decennier så har ju ekonomer sagt att, och statsvetare sagt att, ja, men om man bara handlar med Kina så kommer de att bli en demokrati. Och det har vi nu testat i 3 decennier och det har inte funkat. Mm. Jag tror inte det är någon som tycker att, titta här vilka fantastiska framsteg för mänskliga rättigheter vi har sett i Kina tack vare handeln. Många har blivit rika på den, men det har inte gett de önskade resultaten ur demokratisynpunkt. Och då måste man ju hantera, hur ska vi då göra med kineserna framöver? Det är uppenbarligen inte en bra situation vi har just nu, men hur ska deras del i världssamfundet se ut?
Och jag tänker, för vi kan ju tycka att Trump är en jävla stolle och han beter sig på ett sätt, på många, många sätt som är fullständigt horribla. Men någonstans är det ändå 70 miljoner amerikaner eller vad det nu var som röstar på honom. Är det just de här grejerna att man ändå tycker att han har lyckats med vissa grejer, att han har satt ner foten ibland och, eller rätt ofta ska man säga.
Jo, men jag tror att det har funnits, att det är nog en del som har identifierat det, men sen tror jag att det är många saker som har appellerat bland väljarna och hos Trump, att dels är det just det här också att det är lite kul att se någon som tar och sparkar omkull lärarens kateder och att det liksom skapar lite kaos. Och han har ju varit en man som har brutit mot alla regelverk man kan titta, och etiska normer och moraliska riktlinjer, och gjort saker som tidigare var helt otänkbart för en president. Och det är klart att det finns en förtjusning i väljarkollektivet att se någon göra det också. Men jag tror också att han har identifierat ett antal frågor också som är viktiga för väljarna, där man har sagt att, och jag tror att Kina är en sak som man kommer att se tillbaka på, att ja, men där gjorde Trump bra saker, att här inledde han en viktig process som faktiskt var bra. Och det finns det gamla talesättet, only Nixon can go to China, att det finns bara vissa personer som kan göra saker för att de har det bagaget och den profil de har. Och jag tror att Trump kanske var ganska lämpad för att bryta upp det här handelssystemet i världen. Det funkade ganska bra men hade vissa problemområden. Och alla insåg att man behövde ta tag i de problemområdena, men ingen var riktigt sugen på det. Och det är ju rätt kul när man pratar med folk på UD och sånt där, så säger ju alla dem just nu att handelsfrågor, det var ju liksom nitlotten för 5 år sedan. Det var ju så här, okej, du har inte tummen med cheferna, du fick handelsfrågor. Ja, synd för dig. Mm. Nu är det hetaste som finns. Handelsfrågor är ju det som alla inser att det är där som de stora liksom, kommande årens diskussioner kommer att ligga. Och det kommer inte Joe Biden att ha något val annat än att ta tag i. Han måste fortsätta den diskussionen.
Du, avslutningsvis Jens, om man skulle liksom, när du ska fatta dina ekonomiska beslut, Vad är tre grejer som du väntar på? Alltså var, vad läser du? Vad tittar du? Vad är det som, vilka datum har du ringat in i kalendern och säger så att det här ska bli intressant att se hur det går för att kunna spå i kristallkulan hur ekonomin kommer att utveckla sig?
Alltså jag är nog lite grann precis som resten av Sverige, lite USA-marinerad, så jag tycker att den här senatsvalen i Georgia ska bli väldigt spännande att se om demokraterna faktiskt lyckas ta kontrollen över senatshuset eller om det blir, som vi tror just nu, en uppdelning.
Och vilket resultat tror du och vilket kommer vara bäst för den svenska ekonomin?
Jag tror att det kommer att vara, jag tror att det är republikanerna tar åtminstone ett av de sätena och det kommer då innebära att de behåller kontrollen över senatshuset.
Och det tror du kommer vara gynnsamt de kommande åren ur ett börsperspektiv?
Ja, jag tror det. Det är åtminstone så som börsen beskrivs, men börsen är ju notoriskt svårspådd också, så att det kan hända att ni får bjuda tillbaka på, men så kan ni få skratta åt det här uttalandet om ett par år också. Men det är väl det hela. Sen så tycker jag att fråga som också dyker upp, det är ju den ständigt pågående såpoperan Brexit. Mm. Om vi faktiskt kommer att se den genomföras och då i vilken form och när vi faktiskt får ordning på det. Och det där är ju spännande för det påverkar väldigt många svenskar. Det får man komma ihåg att det är väldigt många svenskar som bor i London, verkar i London, är där på i affärer regelbundet. Så det är så här också en sak som jag följer med stort intresse. Där vågar jag inte ringa in något datum i kalendern. Vi har ringat in så många Brexit-datum i kalendern. Så att nu är jag lite mer så här.
Men nu är det väl nyår, inte det nästa förhoppning?
Ja, hör du, jag har haft så många ringar i min kalender så att jag är inte beredd att säga det. Jag är lite mer så här, väck mig när de väl britterna har bestämt sig.
Ja. Vet jag inte, vi kallar min fru för Brexit. För varje gång man är på fest så säger hon så här: nej, nu ska vi gå hem. Och då går jag och sätter på mig skorna. Och då går hon kvar och pratar med folk. Eller hon säger att hon ska lämna, men hon lämnar aldrig. Så vi kallar henne för Brexit.
Nej, och så det sista är väl pandemin, som ju ingen av oss kommer undan och som vi alla är grundligt less på. Jag är ju nyfiken på när vi kommer att börja se liksom de första allmänna vaccineringarna i Sverige. För det tror jag dels kommer att göra, ja, men oss alla gott på många sätt och vis. Men jag tror det kommer att vara en raketbränsle till vår ekonomi faktiskt. Jag tror vi alla har ett enormt uppdämt behov av att gå ut och göra saker, träffas, resa, festa, äta, you name it. Vi satt och pratade liksom bland vännerna, vad är det vi har saknat? Jag hade en kompis som han satt alltid och gnällde liksom på att han satt i loungen på Arlanda på affärsresor. Och nu har jag sagt, åh fan, jag längtar efter loungen. Jag vill ha en lång stopover på Heathrow.
Då är det illa.
Ja. Ja, men det ligger nog väldigt mycket där du säger. Så, ja,
vad har ni saknat mest?
Nej, vad ska jag säga? För mig har det ju hänt mycket personligen att jag har hängt mycket mer på landet till exempel. Har downsizat med 50 kvadratmeter i stan här.
Men frågan var vad du har saknat?
Ja, det var ju en bättre fråga.
Jag kan börja då.
Ja, börja.
Det är ganska otippat, men jag har saknat fysisk kontakt. Alltså att kramas människor. Jag märker att jag till och med kramar min fru mindre, för att det är som att man har hittat på det här avståndet. Men jag kan ju tyckte till vardags att handslag var lite beige, och krama gärna till och med nya människor. Men det är just det här som jag aldrig hade satt fingret på innan. Jag tror att det tär mer på oss människor än vad man tror, att man faktiskt inte rör vid andra människor.
Och sen är det väl också det absolut saknar i närheten, det är ju liksom att gå ut här och sätta sig på en schysst liksom, restaurang. Jag älskar mat och dryck, och det känns ju jävligt avigt. Sådär. Så det är ju det lilla perspektivet. Men jag har faktiskt, det jag menar med att det har hänt mycket bra, jag tror att det är väldigt mycket bra som kommer, vi kommer ta med oss härifrån ändå.
För att en glaset halvfullt kille här.
Jag är inte halvfullt killen här. Ja, men jag är faktiskt det. Och jag tycker mer om de här digitala mötena. Vi har kört och möts alldeles för mycket generellt. Så jag tycker det är jättebra att vi kan ha mer digitala möten. Men självklart så är det ju just den här närheten som man saknar. Du ser lite skeptisk ut, Charlie.
Nej. Jag är med dig.
Du vinklar liksom. Du så här,
jag försöker. Det är ovan min, men det här ser ut när jag lyssnar på vad du säger.
Ja, det händer ju inte så ofta. Nej, det var intressant. Nej, men vi får se. Det ska bli. Nej, men visst, fasen ska det bli skönt när den här skiten är över, för det får vi väl ändå hoppas att det blir, och vaccinet då. Men en så här, nu är du ekonomi, eller jag har faktiskt en fråga till på tal om Trump, jag måste få avsluta med den.
Oj.
Och hans fake news, nu är det ju så att du jobbar ju med news själv, pågår, har han, ligger någonting i hans påhopp på alla med sina fake news?
Rent generellt sett, nej. Sen så, och det märker man också att Trump har varit nyttig för nyheterna på sätt och vis också, att det har ju lärt oss att hantera. Men man märker också att alla så undersökningar om förtroende för nyhetsorganisationer, när någon säger att allt det här som ni hör nu och ser, det är fake. Mm. Det har ju snarare drivit folk till ett annat håll, att man har tvingats konstatera att nej, men nyhetsorganisationerna är i allmänhet rätt väl ute. Sen finns det ju enskilda stories där ibland får ju media saker och ting om bakfoten, och det vill vi aldrig erkänna. Vi är oerhört stingsliga när det gäller kritik, och vår självbild är någonting helt annat. Och det är ju någonting som vi behöver jobba med, men rent generellt så ska jag inte säga att fake news är ett problem.
Nej, och kanske inte i Sverige på de kanalerna. Det känns ju som att där finns mycket mindre utrymme, liksom, det är inte Fox liksom på samma sätt här.
Nej, men det är inte lika samma polarisering, och det är ett annat medielandskap, det får man komma ihåg också. Men sen så får man komma ihåg också att det finns ju strömningar där också. Och det kan man ju tycka är så här 00-talets stora strömning inom journalistiken. Det är ju att det personliga tyckandet har ju premierats något oerhört. Mm. Det är kolumnister och folk som liksom har sagt att det här är åt helvete och det här är bra och det här är dåligt. Det är ju det som verkligen har fått utrymme de gångna 15 åren. Och det vi säger då att liksom journalister inte ska ägna sig åt att tycka så mycket, ja, det är kanske någonting vi säger, men det är inte det som har getts utrymme, och det är inte det som tittare och lyssnare kanske har efterfrågat heller också. Så där finns ju lite motstridiga strömningar, men jag själv tycker att jag önskar mig mer opartiskt rapporterande och inte så mycket liksom tyckande. Det kan jag tycka att...
Men känner du dig trygg om du öppnar en svensk dagstidning och läser en rubrik, att du kan utgå från att den rubriken stämmer? Eller att den inte är effektsökande, liksom... Förstår du vad jag menar?
Jo, men jag förstår vad du menar. Och det är så här, jag vet ju tillräckligt mycket om mediedramaturgi, att en rubrik har alltid ett visst effektsökeri. Så rubrik och ingress, det kommer igen fingervisning. Och den kommer inte vara helt fel ute. Men ska du få en hygglig helhetsbild så måste du läsa hela rasket. Så att det får man nog räkna med.
För det är min upplevelse, att lite som vi hade när vi liksom gjorde avregleringar på finansmarknaden, som gjorde att folk kunde ta lån på ett annat sätt än gjort tidigare, sådana saker. Så Sverige var så skyddat från allt sånt, så vi var så omogna. Så att helt plötsligt någon skickade hem ett brev och sa, här får du ett kreditkort, tänker vi, oh vad bra, då ska jag väl ha det då. Liksom. Lite samma resa har vi med media. När media blir mer effektsökande och det är konkurrens om klick och det är annonseringen syns direkt, så tycker jag att det finns ett ansvar på media, men det finns också ett ansvar för oss mediekonsumenter att inte bara svälja allt, för att saker behöver inte vara fake när de rapporteras, men man kan ställa sig frågan, varför rapporteras det? Varför är det viktigaste vi har att säga idag liksom det här enskilda lilla bolagets eventuella förehavande liksom på portokost? Jo, det är därför att det finns ett känt namn att visa upp här. Det är kanske inte det som påverkar ekonomin, men det är det vi väljer att lägga engagemang i, därför att det är det som säljer och är intressant. Och där tycker jag att generellt sett att vi som folk är dåliga på att sätta nyheterna i ett sammanhang och förstå att det här är ju underhållning, kanske är hårt sagt, men det är ju ett försök att skapa spänning liksom.
Ja, och det får man också komma ihåg att media har ju varit en bransch i omstöpning. Kanske framförallt papperstidningarna har ju genomgått en oerhört traumatisk period där deras tidigare affärsmodell inte har fungerat. Och så har man försökt liksom uppfinna en ny affärsmodell medan man har arbetat med det. Och det är klart att det leder nog också till kanske ett visst mått av effektsökeri, att fan, vi måste ha någonting som funkar här nu, som får liksom in klicken. Mm. Och det är klart att där kan man nog gå mot ytterligheter och sen så hitta tillbaka till någon slags huvudfåra där man tycker att man hittar en bra avvägning mellan vad läsarna vill ha och faktiskt sen få läsarna att trycka på knappen också och klicka. Men jag tror att där får man tänka på också som journalist att det finns en långsiktighet i det också, att ja, men sköter du det under en längre period, då är det större chans att läsarna och tittarna faktiskt litar på det du säger. Du kan åstadkomma liksom kortsiktiga effekter, men över tid så kan du inte köra sådana saker utan att det faktiskt kostar på i förtroende.
Mm. Jag kommer ihåg när Adam Alsing berättade för mig en gång, när hans pappa var ju chefredaktör för Aftonbladet, Rolf. Och när de hade någon sån här myggbettet, och sen var det en stor bild, eller det kunde vara något sån här som verkligen var så här pang, man köpte. För det fanns ju två tidningar att välja på, Aftonbladet eller Expressen. Och då kunde de ha en sån här superrubrik med någonting som var väldigt... Då gick Aftonbladets upplaga upp massor, för alla köpte tidningen. Men sen öppnade de och så stod det att det där var ju inget farligt alls. Det där hände en på en miljon. Mm.
Dagen efter, vanlig huvudvärk kan vara dödlig cancer.
Ja, och sen dagen efter istället, då gick Expressen upp per automatik. För då var man så förbannad på... Det kunde de mäta dag till dag. Liksom. Mm. Och det ligger någonting i det där också. Som du säger, att över tid så ska man hålla sig. Sen kan jag tycka också att jag kan ibland sakna de här gamla TV3-direktnyheterna. Som är lite
det var mitt första tv-jobb.
Ja, det var det. Så, ja. Var det så? Ja. Men Fredrik Birging var där och Linda Nyberg.
Vi skulle ha en juris varje vecka, varje dag. Också. Någonting med ett djur som gör någonting.
Ja, och jag tycker det var skitkul. Och där tycker jag faktiskt att Efter Fem som har lyckats med en helt omöjlig slott. Ingen har ju lyckats med någonting på eftermiddagens tv. Det kanske har med coronan att göra, vad vet jag. Men där har ju de lyckats att få in lite lättsamt. Alltså att man får lite latcho, man får lite roliga saker, lite positivitetsgrejer. Och den typen av nyheter gillar man ju också. Att det kan bara få vara lite lättsamt liksom.
Ja, men jag tror liksom när man nystartade är alltid så här. Det är så här, TV4 när det startades, det var ju verkligen ett lillebror. Och vi har ju lite grann kvar det där lillebrorskomplexet mot SVT. Mm. Vilket ibland har gjort oss uppfinningsrika. Men nu är vi ju kanske så här, nu har vi kommit till en nivå där vi faktiskt är ganska jämbördiga på många sätt. Och då kan man ju bli lite så här trött och förutsägbar. Och då är det bra att det finns de här nya programmen. Som så här, Efter Fem tycker jag också är jättekul. För de är ju så här, de har ju verkligen tagit slotten ditt program gick för att dö i vanliga fall. Ja. Och gjort någonting jättesuccé. Och det märker man att de tänker utanför boxen hela tiden. Mm. Och det, jag tror att det är väldigt nyttigt. TV3 Direkt var ett typiskt sånt program också. Att det var ju ingen slump att de tog in mig, för att han kostade ingenting och han verkar vara beredd att göra, liksom, hoppa på märkliga idéer där. Så det kör på, liksom.
Men du får hälsa dina kollegor upp att de gör ett jävligt bra jobb och att vi behöver ha den typen av nyheter också. Mm. Ja. Men du, det var ju helt fantastiskt att ha det här. Jädra vad roligt att vara och snacka med dig.
Ja, men tack så mycket för att jag fick komma.
Ja, tack.
Det kan bli att vi bjuder tillbaka igen om det är någonting vi inte förstår bland rubrikerna. Så här, nu får du hjälpa oss att guida scenen. Vad är det som pågår här i Brexit egentligen?
Ja, precis. Och så sitter man där och hummar och funderar på att varför skulle jag någonsin säga det? Jag förklara och vara lite folklig här.
Och ni lyssnare, ni hänger med till nästa vecka, eller hur?
Ja, sitt nu kvar en hel vecka. Ja. Gå inte och hämta kaffe eller något, utan det är bit ihop.
Vi är snart tillbaka.
Det är bara håll i. 6 dagar och 23 timmar, sen är vi där igen.
Mm, där är vi. Tack ska ni ha. Hej!
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Hos Biltema.